Jesus säger, min himmelske fader verkar ännu, och så gör och jag. Kära bröder och systrar, det är dags att samlas inför förböner som många människor i olika livssituationer har lämnat. Så här vill vi bära varandra på vår gemensamma färd. Helige Gud, vår kära himmelske fader, vi tackar dig för bönens gåva, att du har lovat att höra våra böner. Och nu läser vi de förböner som har lämnats in. Ta oss i din famn och hjälp oss i vår nöd. Kära himmelske fader, du minns oss då vi möter sjukdomar. Helige Gud, kära himmelske fader, vi lämnar våra nära och hela våra liv i dina händer. Amen. Vår lärare på lågstadiet gav oss en gång en uppgift. Rita något som handlar om långfredagen. Nästan alla av oss ritar en höjd där det fanns tre tomma kors. Vi förstod inte riktigt händelserna på Golgata, men vi fann något viktigt. Egentligen kärnan av långfredagen. Jesus hade fullbordat uppgiften han fått från fadern. Han hade hela tiden levt enligt Guds vilja. Han hade uppfyllt lagen som vi inte skulle klara av att uppfylla. Han hade dött på korset, varifrån han utropat, det är fullbordat. Han var begravd i en klippgrav. Men han uppstod från de döda på den tredje dagen. Korset blev tomt. Likaså graven. Döden skulle få ge vika. Jesus uppstod som segrare. Därför har vi även idag försäkrats om att syndens makt är besegrad. Detta var långfredagen som snart ledde till påskens glädje. Jesu tomma kors visar oss hans gärningars kärnpunkter. Vet du vilken predikant som hållit en riktigt kort predikan vid ett möte? Jag lärde mig en av de kortaste utantill. Den hölls av predikanten Heikki Parkajoki på 1800-talet, för över 100 år sedan. Han hade valt en lång text, ett helt kapitel ur Hebreerbrevet. Och predikan var så här. När det nya kommit upphörde Gamla testamentet. Allt detta omfattande och viktigare hade komprimerats till kort och koncist, och här i finns kärnan. När det nya kommit upphörde Gamla testamentet. Jag har blivit ombedd att hålla ett anförande om något omfattande. Egentligen hela trons centrala innehåll. Som tema har jag fått Kristi död och uppståndelse, grunden för förlåtelsen. Ingen behöver lära sig mitt anförande utan till. Det räcker om vi var och en funderar över vad tron innebär för just oss. Vad är det viktigaste i tron? Vad är kärnan i den? Därför önskar jag att det en troende vän från Amerika en gång sa, då jag försökte tjäna mötesgästerna med min bristfälliga engelska i Washington, då jag tvingades till det. Och när predikan var slut så sa en broder till mig: "Hör du, Mauri, helig ande talade mer till oss under din predikan än du själv klarade." Kära vänner, vi låter helige ande tala till er, var och en. Paulus ville så tydligt som möjligt berätta om Jesu försoningsgärning. I brevet till romarna samlade han det viktigaste. Visserligen behövde han fler meningar för det än Heikki Parkajoki i sin bibelförklaring. Så här skriver Paulus, en ganska svår text: "Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne." Det var detta som var långfredagen och påsken. Kristus dog, han begravdes och han uppstod. För att de saker Paulus förde fram skulle vara sanna: tro, rättfärdighet, frid, nåd, glädje, hopp, uthållighet, allt detta. Det är precis vad vi behöver, och det har vi längtat efter och fått höra och fått vid detta sommarmöte. Lade du märke till vad Paulus speciellt framhöll i sin förklaring? Ett ord upprepades 3 gånger: hopp. Den som tror har ett hopp om ett evigt liv. Vi är på väg mot himlen. Där finns vårt egentliga hem. Det är dit vi vill. Tillsammans med aposteln gläds vi för hoppet att vi får nå Guds härlighet. Men hoppet finns även med oss i vårt liv här. Vi är som vandrare i ett främmande land. Ibland upplever vi lidande och vi har prövningar. Ibland kan det kännas svårt att finna sin plats, sin uppgift i världen. Vissa gånger bekymrar vi oss över levebrödet, studierna, över om vi ska finna en partner och många andra saker. Men även i detta har Gud gett löften om sin omvårdnad. Enligt hans ord leder han oss en ger han oss en framtid och ett hopp. Paulus kände säkert till Jesajas beskrivning av Jesus som tog på sig vår smärta och sjukdom, våra brott och vårt straff för att ge oss frid och för att hans sår skulle ge oss bot. Därför är dessa goda saker verkliga. Vad betyder det när man hemma, på sommarmötet, på läger eller någon annanstans predikar syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod? Det har man predikat om här idag. Jesus uppmanade att göra så. Gud gjorde honom till domare över levande och döda. Redan profeterna, där fanns Jesaja, Mika, Jeremia och andra. Alla predikade som Petrus. Den som tror på Messias, Jesus, får sina synder förlåtna genom hans namn. Denna predikan är fortfarande det centrala, kärnan i Jesu död och uppståndelse. För flera år sedan besökte jag en krigsskadad vid ett sjukhus. En person jag knappt kände. Men han kände igen mig. Han fattade ett tag i min hand. Åh Mauri, jag vet att Jesus förlåter synder. Men kan även jag få förlåtelse? Jag välsignade honom. Samtalet som följde har fastnat i mitt minne. Några dagar senare fick mannen stiga in till härligheten. Vad upplevde han? Vad hände i grunden när han fick sina synder förlåtna? Jag tror att han på sin dödsbädd längtade efter trons kärna. Och han fann den. Tack vare Kristi död och uppståndelse fick han nåden. Vad upplever ett barn som i samband med kvällsvälsignelsen får höra den välbekanta förlåtelsen av synd? Vad händer då? En gång var det mamma som lyssnade tillsammans med sin lilla dotter när predikanten vid en sammankomst predikade evangelium. De lyssnade och predikanten predikade. Dottern tittade sig förundrat omkring och började gråta. Mamman frågade varför? Och dottern sa: jag fick inget. Mamman svarade: visst får du. Och hon välsignade sitt barn. Sammankomsten, predikan fortsatte. Och dottern var nöjd. Här har vi uppmanats till att tro. Det får du göra. Men har du tänkt på vad evangeliet betyder i din egen vardag. På vilket sätt har det funnits med då du har varit med andra troende på ungdomskvällar eller på andra platser? Hur har det då verkat då du träffat utomstående? Har det någon gång varit pinsamt att be någon om förlåtelse eller om evangeliets välsignelse? Ibland funderar vi på hur tron är synlig i vår familj eller bland andra närstående. Att lägga saker till rätta är en naturlig del av vår kamp i tron. Vi är inte på sommarmötet bara för att hålla fast vid traditioner eller av gammal vana. Skulle vi därför kunna vara beredda på att diskutera frågor rörande tron, beredda att be varandra om och ge varandra förlåtelse? Jag vill ge alla och mig själv en hemuppgift. Inte en bakläxa, men en hemläxa. Kan vi stanna upp och fundera på hur vi kan leva som troende även i vardagen? Och framförallt stanna upp och be varandra om och ge varandra förlåtelse, så att bitterhet, hårdhet och obarmhärtighet inte får fäste i våra hjärtan. Skulle vi kunna stanna upp? Det kan vi. På detta sätt kan vi uppmuntra varandra med evangelium, så att ingen ska behöva bekymra sig att jag fick inget. Minns du det allra heligaste i Gamla testamentets tempel? Platsen var så helig att det endast var templets överste präst som fick gå in där, och då endast en gång per år. Andra fick inte gå in. Man kom inte in. Det heligaste var onåbart. Vi då? Nya förbundets människor. När våra synder är förlåtna nås vi av Guds helighet. Dörren är öppen och vi kan sjunga: nu döljs ej längre nådetronen av cherubimens vita vingar. Den öppen står mitt ibland oss. Den som törstar kan uppbringa ur källan. Vi får tillitsfullt närma oss den himmelske fadern. Likt den krigsskadade mannen och den lilla dottern har vi då funnit långfredagens och påskens centrala innehåll. Nu finns framför oss en ny väg som leder till livet, som leder till himlen. Allt detta är sant och verkligt genom Guds nåd, tack vare Jesus. Vägen är inte alltid enkel. Vi bär korset och är syndiga människor. Men Gud bevarar oss så att vi genom tron får nå frälsningen. Någon gång har jag i predikningar hört sägas: himlen svarar med frid. Då menar predikanten att Gud godtar den förlåtelse de troende på jorden erbjuder. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Här i ligger rättfärdigheten. Vi duger inför Gud och vi är redo för himlen. Därför har vi frid i samvetet, och Guds frid beskyddar våra hjärtan och våra tankar, så att vi förblir i Kristus Jesus. Jesus förberedde denna rättfärdighet för dig och för mig. Vi fick del av den då vi fick alla våra synder förlåtna. Evangeliet fördes till oss och där uppenbaras Guds rättfärdighet genom tro till tro. Vi skäms inte för evangeliet. Det är så glädjefullt. Och därför stöttar de goda saker Paulus räknade upp oss till ett tryggt liv. Tro, rättfärdighet, frid, nåd, glädje, hopp och uthållighet. Visst minns du dem även när sommarmötet är slut. Jag har ofta talat om att förlåta synder, välsignelsen och evangeliet. Vad betyder evangelium? Är det något av Nya testamentets evangelier? Eller är det något visst stycke ur Bibeln? Exempelvis julevangeliet. Eller är det något annat? I Gamla testamentet var evangelium ett budskap om seger man förde med sig hem från krig. Kung David fick en gång två olika slags segerbud. En glädjefull och en sorglig. Det ena var en god nyhet. Den berättade om att fienden var besegrad. Vi vann. Det andra kom med sorgebesked till David. Fienden var besegrad. Likaså de desertörer som anslutit sig till dem. Även Absalom, Davids son. Fadern klarade inte av att glädjas över segern. Hans son var borta. Det är ju förresten så att ett maratonlopp har sitt ursprung i ett segerbud man fick från kriget. År 490 var det strider mellan greker och perser i Maraton. När grekerna segrat sprang en soldat, Feidippides, dryga 40 kilometer och förde fram segerbudet till Aten. Vi har segrat. Det goda budskapet kom fram. För oss kristna är evangeliet ett glädjebudskap om Kristi seger. Han besegrade synden och själar fiendens makt. Under min konfirmationsläsning fick jag också lära mig utan till att evangeliet är det goda budskapet om Jesus och frälsningen han förberett. Vid sammankomster och vid andra tillfällen berättas om Jesus, hans liv, gärningar och undervisning. Allt detta är goda budskap till oss. Vi får höra evangelium. Vi uppmuntras av vetskapen om att Jesus även tidigare har hjälpt människor i synd och svårigheter. Han talade om Guds rike och kallade alla att komma in dit. Det är bra att minnas att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det var detta budskap lärjungarna gick för att sprida i hela världen. De skulle förkunna evangeliet för hela skapelsen. Hur skulle Heikki Parkajoki på sin tid sagt detta med ett fåtal ord? Jag tror att han hade varit av samma åsikt som Martin Luther. För Luther sa nämligen: Gud har ju gett oss evangeliet vari syndernas förlåtelse finns. Så här förklarade Luther en del ur Fader vår, bönen Fader vår. Förlåt oss våra synder. Där ber vi att Gud ska uppmuntra oss att ta emot förlåtelsen och att han ska hjälpa oss i striden mot synden. I denna strid är evangeliet Guds kraft för vår frälsning. Syndernas förlåtelse är dess kärna, evangeliets kärna. Det har erbjudits oss här var och en om och om igen. Till dess trygghet har även de som ännu står utanför kallats. Evangeliet öppnar nämligen ännu Guds rike för alla som vill komma in. Men evangeliet ger oss också annat. Den som tror på det lär känna Gud som den nåderike, rika himmelske fadern. Den som tror på det ser också betydelsen av dopet och nattvarden. De är nådemedel genom vilka Gud vårdar vår tro. Genom evangeliet finner vi också en annan vård och Guds gåvor. Bönen, Guds ord, bikten, heliga samfund och allt annat. Och det är tro på evangeliet som ger glädjen att bo i Guds tält. Evangeliet är nämligen alltid Guds rikes evangelium, oavsett att predikas överallt på jorden. Så även om man talar mycket om Jesus och på många olika sätt, så finns evangeliets kärna bara bland Guds folk i hans rike. I trosbekännelsen säger vi om Jesus att han korsfästes, han dog och han begravdes. Vid doptillfällen blir jag alltid så glad när även små barn kan trosbekännelsen utantill. Där uttrycks vår tros viktiga delar, kort och koncist. Men varför måste Jesus dö? Minns du från konfirmationen eller från någon annan plats vad dopet medför? Det betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och bot ska dränkas och dö med alla synder och onda begär. Istället ska en ny människa dagligen träda fram och uppstå. Hon ska leva evigt i rättfärdighet och renhet inför Gud. Vad betyder det i praktiken? Även idag har vi behövt Sions öppnade källa som rena från synd och orenhet. Vi står alltid inför den när vi lägger bort saker som tynger vårt samvete. När vi får allt förlåtet har vi med anden dödat våra syndiga gärningar och vi får leva. Paulus förklarar detta för oss i Romarbrevet. Det är återigen en lite svår text. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, Kristus, för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom, leva ett nytt liv. För denna nåd tackar vi honom och förkunnar hans död vid nattvardsbordet och överallt. Dog och begravdes. Fanns det inget annat alternativ för försoning? Detta var den enda möjligheten. Kristus skulle dö för våra synders skull. En synd av köttet kräver en försoning av kött. För de människor som kommit bort från Gud skulle öppnas möjlighet att återvända till Guds gemenskap. Försoningen täcker hela människans liv från födelsen till graven. Därför är graven en trygg vilplats för en troende. Luther såg döden som den troendes vän som kommer och säger: kasta din gamla dräkt, din kropp. Du får en ny förhärligad kropp, lik Kristi kropp. Den passar mig i himmelen. När vi samlas till trosbekännelsen tror vi också att Jesus på den tredje dagen uppstod från de döda. Han besegrade mörkrets makter och övervann döden. Istället kom livet och oförgängligheten. Uppståndelsen är ett starkt bevis. Kristus är segrare. Vi klarar inte av att förstå påskdagsmorgonens under. Det påverkar inte bara de veckor då Jesus träffade och uppmuntrade sina lärjungar. Dessa fick i uppgift att gå ut i världen och kalla alla till bättring och tro. Uppståndelsens kraft var deras trygghet även i svåra situationer. Det är med tillit till samma kraft som evangeliearbete ännu utförs. Och därur har även dessa sommarmötens ansvariga fått kraft till sina krävande uppgifter. Döden är krossad och en seger är i hamn. Därför kan Sions folk glädjefullt sjunga hur livet och saligheten lyser i Herrens församling. Solen lyser på korset, ljus och röd. Och därför förkunnas syndernas förlåtelse i den pinade, döde och uppståndne Jesu namn och blod. Det goda budskapet om Jesus och frälsningen han förberett. Uppståndelsen skedde för att också vi ska få tro så tryggt. Vi vill tro så. Visst minns du katechesens förklaring om att komma till tro? Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar, upplyser och helgar han hela kyrkan på jorden och bevarar den i Jesus Kristus genom den rätta tron. Så verkar helig ande. Det är precis så Jesu verksamhet här på jorden fortsätter i Guds rike. Därför är evangeliet vår kraft, riklig var dag. Och därför har vi hoppet om uppståndelse och ett evigt liv. För allt detta krävdes Kristi död och uppståndelse. Där i ligger hans försoningsgärnings kärna, dess centrala innehåll. Visst påminner de tre tomma kors vi en gång ritade mig fortfarande om långfredagen. Jag minns rövaren som utan att bry sig om något alls deltog i hånandet. Jag minns också den andra som kände sin skyldighet och bad att Jesus skulle minnas honom när han kommer till sitt rike. Det mellersta var Jesu kors, han som led trots sin oskuld. Därifrån hördes nådens ord för den ångerfulle. Frälsaren som led på det mellersta korset dog och på den tredje dagen uppstod, går här bland de sina. Han tröstar oss. Han har uppfyllt allt för att du ska ikväll kunna vara i tro, för att du ska kunna tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Denna nåd är sann. Ingen behöver säga att jag fick inget. Jesus säger: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Detta var en krävande uppgift för mig, pensionerande präst. Det hjälpte inte med årtionden i prästämbetet och inte livserfarenheten heller, utan det här fick man jobba med och lära sig om mitt i sin egen syndighet och oduglighet. Och därför frågar jag om jag får tro mina egna synder förlåtna. Jag vill tro så här. Och jag vill säga att som 71-åring så är det med glädje. Man får känna glädje över att man får tro tillsammans med er. Denna mötesdag är på väg mot sitt slut och vi stillar oss till kvällsbön. Rättfärdige Gud, vår kära himmelske Fader. Vi tackar dig för denna sommarmötesdag. Vi tackar dig för din närvaro. Såväl i timliga saker, för din vård och din omsorg, men framförallt för den andliga välsignelse som du har fått oss delaktiga av. Du vet våra behov, våra hopp, våra önskningar och vårt liv. Vi vill lämna allt i din goda omsorg, och vi vill be: vårda oss, våra liv, så att din sons försoningsarbete skulle bära frukt i våra liv, så att vi skulle få glädjas, så att vi får glädjas över att bo i ditt rike och njuta av den broderliga kärleken. Ge oss beredskap att lägga bort våra egna brister och fel. Och ge oss också ett sinne att förlåta andra deras synder. Och vi ber att du också skulle ta hand om de nära som inte bor med oss i Sion. De som har ett tungt kors att bära. De som har... Vi ber att du skulle hjälpa dem, bära dem och bära oss alla ända fram dit vi längtar, till dig i himlen. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.